when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Fabian, har du på dig några VR- eller AR-glasögon?
Ja, sån här, vad heter det? Snorkel...
Apple Vision Pro. Det ser ut som en skimask, tycker jag.
Så som man hade på sig när man var ute och snorklade när man var liten.
Ja, jag tänker annars på som sagt skidglasögon också.
Ja, men du ut och åker skidor så mycket. Finns ingen snö här där jag bor. Så
det här är sant.
Det är inte så vanligt. Finns ingenstans att snorkla heller för den delen, så jag vet inte.
Nej, det är väl regna väldigt mycket på Londons gator. Kanske man behöver ha snorkel och...
Ja, det är sant.
Upp och ner en snorkel får man ha. Och simglasögon. Men du, vi ska faktiskt prata lite om Apple Vision Pro idag. Vi kommer prata om det och lite AR och VR-kriget och den här mässan som nu, eller konferensen Apple hade de presentera sitt nya headset för. 35 000 skulle det kosta. Vi kommer också prata lite om SBBs, eller snarare Ilja Batjan från SBB, hans investeringar han har gjort. Vi kommer prata om småbolag och storbolag, balansräkningar, och så blir det ett hett case i form av New Wave som känns som att det är på alla läppar just nu. Så då kände du att det måste vara på mina läppar också.
Ja, men det var ju väldigt populärt förra året och sen liksom blev det inte lika populärt. Det var väl uppe och nudda på 250 någonting, och sen följde det hela vägen till 170. Och nu är det väl, sitter det harva runt 190, så det var ändå lite rabatt man kunde få där.
Ja, och det jag tycker är intressant faktiskt med New Wave är just att jag tycker nu, att man, eftersom man har hört storyn på ganska många håll, så tycker jag att det känns som att den är etablerad. Men tittar man på marknaden, tittar man på priset, så är det väldigt uppenbart att marknaden fortfarande inte har tagit in den här nya storyn i New Wave. Men vi kan återkomma till den när det kommer, så det finns fortfarande en stor möjlighet där, tycker jag.
Exakt, vi ska prata lite om balansräkningar, och det är väl det som trycker lite på New Wave nu.
Ja, bland annat ja. Och vi ska dock påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker. Ni måste alltid göra en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Men jag tänkte faktiskt först prata om ett litet bolag som heter Exeger, som är lite intressant. Och anledningen till att jag kom in på det är egentligen för att det var ju någon vecka här sedan så släpptes ju Ilja Batjans privata portfölj, eller det är väl portföljen i Ilja Batjan Invest AB. Och inte så konstigt kanske, hans största position i SBB som han vid det tillfället, det här var väl en eller två veckor sedan, låg ju 80% back på det ungefär. Det här är data från Holdings, ska jag tillägga. Men sen är det rätt fascinerande vad mer han äger för någonting, för det är verkligen mycket skitbolag i den här portföljen, om ursäkta uttrycket. Men han äger Eniro Group som han är back 76%, han äger Alpcot Holding minus 55%, Candles Scandinavia, det är väl doftljus tror jag, nästan minus 50% där också. Tessin, som också är såklart fastighetsinriktat, minus 93%. Sen något som heter MBRS Group, som jag faktiskt inte har koll på riktigt, minus 94%. Klimion, minus 92%. Och det är dock hans absolut minsta position. Man får ju tillägga det, som sagt, att SBI är det som är absolut största såklart. Sen har också Urbit, som ju liksom känns som det var konkursfärdigt för ganska länge sedan, minus 99% drygt på den investeringen. Så att jag säger inte det här för att håna Ilja, jag säger inte det här för någonting, men det säger ganska mycket om att man kan tänka sig, återigen, att hans privata situation är visst lite pressad liksom. I och med att han måste få loss likvider och så många av hans innehav verkar ha gått ganska dåligt. Han har Industrivärden, det är hans faktiskt enda innehav som verkar vara på plus här. Sen antar jag att han har mycket också privata investeringar och andra pengar såklart också. Så det är inte så att jag säger att han nödvändigtvis är på Rynäs brant. Men man förstår att han har behövt göra utdelningar från SBB och så vidare. Och nu kollar de också efter en köpare, som jag förstod att han klev ju också av vd-posten.
Det kanske inte är så konstigt att Klimion och Urbit är de minsta positionerna i bolaget, med tanke på att de har fallit 90+%.
Så är det, det kan vara stora investeringar. Ja, det är faktiskt sant. Det kan ha varit stora investeringar från början. Men lite intressant här ju. Jag såg nämligen då också att Exeger finns ett bolag som heter, väldigt spännande. Jag vet inte, har vi pratat om dem tidigare i podden? Jag minns faktiskt inte riktigt det.
Ja, jag tror inte det, aldrig.
Nej, då kan jag ju nämna någonting om det. Jag faktiskt ägde faktiskt lite aktier där förut. Jag kan
du har inte ägt aktier allting, känns
ja,
det. Är riktigt swing trader, om du förstår vad jag menar.
Ja, nej, men och det har varit väl ingen bra investering. Men för det är ju ett onoterat bolag faktiskt. Går dock att handla via Pareto, kan jag tillägga. Om det är någon som skulle vara sugen på att handla det, så kan man röra sig till dem. Inte sponsrat. Men de har en jäkligt cool produkt. De har egentligen en...
Kan man höra av sig till dem?
Nej, men det går inte att handla den direkt på deras börs, alltså på deras mäklarsida liksom, utan du måste höra av dig. Du kan inte handla den direkt på sidan, du måste höra av dig till dem, precis som att ringa in en telefonorder i princip. Så det är det jag menar. Okay. Men Exeger har en jäkligt cool produkt. Om man minns sen man var barn, när man gick i skolan, hade man ju miniräknare med som en liten solcellsfolie typ på, om man minns, som laddade batteriet genom att man helt enkelt hade ljus i rummet. Så det var inte bara solljus, utan alla typer av ljus kunde ladda de här batterierna i miniräknaren. I princip har de tagit den tekniken, byggt en variant på det, gjort lite snyggare också, och nu kan de implementera det i allting. Vet inte om Samsung är deras kund, men vi har en sån Samsung The Frame TV. De har ju då Samsung nu på sina fjärrkontroller till TVn just sån här film på baksidan. Så för att ladda batterierna i fjärrkontrollen, då lägger man bara kontrollen upp och ner i ett ljust rum, och så laddas den automatiskt. Och det är riktigt coolt. De har också ett samarbete med, jag tror att det är Urban Ears, det svenska hörlursmärket. Då har de satt den här solfilmen, eller vad man ska kalla det för, uppe ovanpå hörlurarna, så att när du är ute och går utomhus med dina hörlurar, så laddas de automatiskt. Eller du kan lägga dem i ett fönster eller vad som helst. Väldigt, väldigt cool, intressant teknik. Och de har gjort en del applikationer som är, där det är väldigt snyggt. Man kan knappt se att det är någon form av solfilm.
Fan, det där är coolt. Undrar om de kan integrera den här TI-84-grafräknaren man hade på universitetet. För den dog fan alltid när man inte hade råd.
När man behövde den som mest.
Alltid på en tenta eller någonting.
Ja, nej, men det är väldigt coolt bolag. Tyvärr, gått ganska knackigt för dem. De ökade ju i princip, man legat ganska flät med omsättning i många år, men förlusterna har ju skenat. Och jag tittade faktiskt nu här 2021, deras årsredovisning, har de ju backat ganska kraftigt. De omsätter det lite drygt 40 miljoner nu, och går dock nästan 300 miljoner back. Så det har inte varit någon kul för det här bolaget, det har inte gått någon bra, och de har hela tiden pratat om att snart är vi redo för börsen, snart är vi redo för börsen, men det händer inte. Och varför pratar jag om de här när jag pratar om Ilja Batljan? Jo, det visar sig att Ilja köpte ju aktier i det här för ungefär 380 miljoner kronor 2021 och 2022. Och nu när han säljer dem får han loss ungefär 120 miljoner, för han har sålt de här. Vilket ju också såklart har gjort att Exeger-aktien har tryckts ner rejält när man har så pass stor säljare på en onoterad aktie. Så att det kan vara intressant kanske dock att kolla på. Är det nu liksom, tror man på det här bolaget framåt, kanske den här kursnedgången kan vara intressant. Men det där säger också någonting om att det kan vara så ibland att man pratar ju om att det är skillnad när man investerar aktier, på att man investerar för att bli rik eller man investerar för att behålla sin rikedom eller för att fortsätta vara rik. Är det liksom, handlar det om att du försöker bygga upp kapital eller bevara ditt kapital? Och en grej jag måste säga här med Ilja, det känns som att han har ju inte riktigt jobbat med låg risk i sin överportfölj. Jag kan tycka det är lite klantigt, i och med att man tagit så hög risk i SBB och byggt upp det och gjort det väldigt bra liksom fram tills nyligen, när räntorna skenar iväg, så är det lite synd att han inte i sin överportfölj verkar ha satsat på att liksom behålla kapitalet, plocka ut utdelningar, låta SBB gå bra och så bygga det i en lite mer stabil portfölj, som typ Industrivärden då, som är enda innehav på plus. Den typen av innehav hade nog varit väldigt vacksam över att ha idag.
Ja, det är svårt. Är man lite av en high, så är det svårt att ändra sig. Det finns en anledning varför man blir miljardär, och det är sällan för man inte är riskbenägen. Den här boken, vad heter den? More Money Than God. När han går igenom liksom alla de här kända hedgefondkillarna som blev supermiljardärer, oavsett om det är George Soros eller Stanley Druckenmiller eller vad det är. Det man kommer fram till att alla kör ju på supermycket leverage, tar rätt höga risker, och det är en anledning varför vissa förr eller senare spränger sig själva. Det spelar ingen roll om de har en eller flera miljarder, det tar aldrig slut, det finns alltid nästa play.
Nej, och det där är ju lite tokigt, och framförallt som sagt, när man hamnar i en sån här rävsax som man har gjort nu, då är det väldigt svårt att ta sig ur det när man då inte har i princip illikvida innehav, eller innehaven inte värda så mycket längre. Och det har verkligen varit slakt på småbolag nu. Helt galet, det är ju liksom i princip coronanivåer på den kraschen, om man jämför liksom small cap mot övriga, alltså index egentligen, så är det gått otroligt, otroligt kraftigt ner. Och jag förstår det samtidigt. Det är många som har blivit rädda för att äga de här småbolagen. I att så många har kraschat nu så är man lite rädd för det. Vill hellre ha de här trygga bolagen. Rykte på stan från Bullseye på Twitter är ju att många fonder också har börjat rata mer och mer i likvida innehav. Och det kan man förstå. På grund av att det är just det här problemet. Att de måste ha möjlighet att kunna lasta ut om de verkligen behöver, liksom, om de får utflöde i fonden till exempel. Eller behöver likvida eller något annat. Och förut har man ju pratat om den här gränsen då på runt 1 miljard i börsvärde. Där någonstans börjar det bli intressant med fonder. Det har vi lyft många gånger. Och rykte på stan gör ju nu gällande att snarare kanske man börjar prata om 2 miljarder eller någonting i börsvärde som en nedre gräns. Så det är intressant. Men det betyder ju andra sidan då att det finns fler möjligheter för oss som har tiden på sin sida. Och som har då, man kan bygga en edge, det har vi pratat om, att just titta på de här småbolagen som privatinvesterare. Och jag tror det gäller ännu mer nu. Och då ökar till och med universumet. Sen har det varit väldigt tråkigt att sitta med de här små innehaven, eftersom det har gått väldigt dåligt. Men ja,
det är väl egentligen inte så stor skillnad på 1 miljard pre-2020 och efter, och 2 miljarder efter 2020 med tanke på inflationen.
Så kan man säga. Samtidigt har ju alla de här bolagen under 1 miljard har ju blivit så otroligt mycket mindre. Så att det är många, många fler bolag också som klassar in där under 1 miljard och under 2 miljarder för den delen. Samtidigt är det väldigt intressant det där. Det finns ju stora möjligheter i små bolag liksom. Men man får tänka att man får lite tålamod. Jag tror att den här inte är bästa perioden just nu, men det kanske är den bästa perioden att leta bets inför framtiden. Sen tänkte jag hoppa in. Vi vänder på det helt och hållet och tittar istället på kanske det största bolaget av dem alla, nämligen Apple. Som jag sa, de hade ju sin den här liksom konferensen, eller vad man ska kalla det för. Det är inte riktigt rätt översättning tycker jag. Man brukar ju prata om conference på engelska. Men de har ju sitt stora event där de presenterar nya produkter. Och nu visar de en helt ny produkt, en helt ny produktkategori. Och det var ju deras AR-headset. Fabian, vad har vi på AR?
Augmented reality.
Vill du berätta vad det är för lyssnarna?
Det var länge sedan vi pratade om sådana saker. Det kändes som det var uropet nu med AR, VR. Och det var AI som var det heta. Men nej, Apple hoppar på AR-tåget lite några år efter Facebook.
Ja, samtidigt får man säga att Apple har satsat ganska hårt på AR under en längre period. Det här är ju smygt lite under radarn dock. AR handlar ju egentligen om, man tänker att VR i virtual reality, det vill säga du sätter på dig ett par helt stängda glas, du sätter en skärm framför ögonen, du ser liksom en helt virtuell värld. AR handlar om att augmentera, eller liksom att förstärka verkligheten på något sätt. Vilket betyder att du har ju då någon form av lins framför dig, så att du ser fortfarande världen, men du kan då se saker inuti världen. Du har både en skärm och ser verkligheten. Det mest enkla exemplet egentligen på att liksom beskriva det här tydligt eller se det framför sig, det är att vi har ju pratat om Snapchat som ett AR-bolag. Snapchat har ju en kamera. Via din mobil så tittar du ju en kamera, ser då liksom världen helt enkelt genom kameran. Och sen kan du lägga på till exempel filter på ansikten eller på andra sätt filtrera verkligheten. Det är ett typiskt exempel på vad faktiskt AR är för någonting.
Ja, för några år sedan var det ju världens största AR-bolag. Jag vet inte om det fortfarande är det faktiskt, jag har inte följt det där. Men jag kan tänka mig att TikTok eventuellt klassas som ett större AR-bolag.
Ja, och Facebook eller Meta har ju det vid Instagram. De har ju också såklart, den typen såklart av filter. Och Apple har faktiskt satsat jättemycket på det. De släppte ju för ett antal år sedan deras AR-kit. Jag tror vi har pratat om det i podden. som egentligen det liksom utvecklare kan använda för att bygga AR-applikationer. Och iPhone är ju bland de mest som ligger längst fram när det gäller just AR. Och det finns ett par coola exempel. Till exempel har man IKEA-appen till iPhone. Kan man snabbt plocka fram då vilken möbel man vill ha. Och så genom kameran kan man placera ut den i sitt rum. Man liksom tittar på sitt rum genom sin iPhone-kamera. Och kan välja var möbeln ska stå. Så det är en 3D-modell som man roterar på och så. Och provar då helt enkelt hur kommer möblerna se ut i mitt vardagsrum om jag köper dem. Så de har ju satsat ganska mycket på det där. Och nu förstår vi varför. Det är för att helt enkelt de hade planerat det här headsetet. Så då sätter man ju på sig ett par glasögon som man ser igenom, men de är också en skärm. Och så kan du helt enkelt då se saker i runt omkring det rummet. Och till exempel då kan du välja att jag vill ha en tv där. Eller en riktigt cool funktion om du ska använda det här när du jobbar, det är att du då kan titta ner på din MacBook. Och då kommer den automatiskt se att det är din MacBook, känna igen den och snabbt koppla upp sig, så du får ett virtuellt skrivbord i luften. Och kan då välja hur stor skärm du vill ha, vart skärmarna ska vara och så vidare. Och något som jag också tyckte var rätt coolt faktiskt med det här, det är ju att du styr det här via din röst, via dina ögon. Du har ögonigenkänning, den trackar dina ögon, vad du tittar på för någonting, men också via dina händer. Och det gör den genom att den har kameror på utsidan som filmar neråt, så den ser när du scrollar med ditt finger liksom, eller klickar på någonting i luften, och scrollar och klickar då på din virtuella skärm helt enkelt. Så att vi får se, det var ju ett antal år sedan, det måste ju snart vara 10 år sedan Google hade sina VR-glasögon som vart ju en superflopp.
Ja.
Och Snapchat har ju också haft ett par, det var väl ett samarbete med Ray-Ban tror jag, ett par solglasögon som skulle vara en AR-skärm. Båda de här var totalfloppar. Google...
De släppte väl inte ens sina för att folk blev... folk blev inte riktigt där tekniskt än, att de tyckte det var lite obehagligt med någon som gick runt med en kamera.
Ja, och Microsoft har ju haft en produkt som heter HoloLens som länge har varit exakt det här som Apple släpper nu också. Den har jag faktiskt provat, den är väldigt cool. De har ju satsat lite mer på business to business, industriapplikationer, att du ska kunna stå till exempel på ett bygge, ska du kunna sätta på din HoloLens, se då ritningen av liksom huset du jobbar på i luften och så kunna vrida och vända på den lite som i en Marvel-film. Mm. Problemet är ju dock, jag har ju provat HoloLens, det var ju så små skärmar, så att det liksom funkade ju inte så snyggt. Alltså applikationen är väldigt coolt, men när du väl sätter på dem där så är det väldigt litet det du ser. Det var ganska dålig bild och så vidare. Kan Apple lösa den igen? Kan de verkligen få det att se ut som att det är på riktigt och du verkligen får en stor fet skärm? Då är det ganska coolt, men du kommer fortfarande se ut som en galning när du går runt med de här glasögonen på dig.
Ser det ut som en trailer så är det ju fantastiskt. Och Apple är ju väldigt, väldigt duktiga på att göra produkter, oavsett vad man tycker om prisbilden. Men när du pratar om Google Glass versus Apple Vision, jag tänker bara på den här memen. You versus the guy she told you not to worry about.
Ja, verkligen så.
Ja, men rent allmänt, jag säger att här kommer Apple lite sent in i AR-VR-gamet. Men de har ju pratat om det här faktiskt i flera år. Att de inte nödvändigtvis är superfokuserade på metaverse, men att de är mer intresserade av augmented reality. För grejen är den att VR är lite av en destination. Du bestämmer, det är som att spela ett spel, va? Och vi har säkert pratat om det här tidigare. Ska du in i VR, sätta på dig dina goggles, måste du dedikera x antal timmar om dagen. Medan AR, det är liksom lite mer av ett någonting du lägger till. Liksom VR kräver 100% av din tid, AR kan du använda medan du gör andra saker. Och
att du inte helt isolerar ändå, för då kan du som sagt använda AR-glasögonen för att då ha till exempel virtuella skärmar när du sitter och jobbar. Och sen kommer någon in i ditt rum och pratar, då kan du ändå bara vända dig om det och se dem genom glasögonen. Medan i VR-glasögonen så måste du av med hela det här paketet och liksom allting. Men samtidigt är det ju fortfarande, det tar ju ändå emot att man ser ju helt, ja det ser ju galet ut. Det känns ju verkligen som en mörk sci-fi-film när man sitter med glasögonen.
Exakt, men det jag har hört liksom så här, en stor anledning varför de vill satsa på AR då är ju för att det, när du bara 24 timmar på ett dygn är det väldigt svårt att övertala människor att lägga en, två timmar av sitt dygn just på VR. Det är ju rätt mycket tid. Däremot är det rätt mycket lättare att övertala dem att använda AR som kan användas till det du faktiskt skulle göra annars. Det är liksom det är mycket lägre barriär där.
Ja, nej, det ska bli spännande att faktiskt se hur det slår ut. För att Apple är ju som du säger ändå väldigt duktiga på att lyckas med den här typen av lanseringar. De har ju i princip blivit utskrattade också varje gång de kommer med en ny produkt. Och sen visar sig att den går rätt bra. Typ som AirPods till exempel, som man skrattar åt.
Eller iPad,
ja.
Som många glömmer nu.
Ja, och som helt känns helt naturligt idag. Så det blir spännande att se det. Två saker får man ge dem. Dels, interfacet är ju grymt bra. Och jag tror ändå att det verkar som att den här skärmen ändå är schysst. Jag har svårt att tro att de ska lova någonting också med sina trailers och så vidare som de inte kan hålla sen. Då hade de inte släppt produkten taget. En annan liten typ sån exempel som jag tycker också visar lite på att de ändå förstår saker lite bättre. Det var någon som jämförde hur de här avatarerna ser ut. För du kan i liksom, även i deras headset ha en avatar som ska se ut som dig, som du kan ha om du kör mer virtual reality spåret liksom. För att, som jag tolkar det, kan man med det här Vision Pro också i princip släcka ut det omvärlden så att det blir ett VR headset om du vill. Facebook eller Metas avatarer, deras multiversum, ser ju förskräckliga ut. Alltså det ser ju ut som ett spel som skulle släpps för 20-30 år sedan grafikmässigt. Microsoft har också gjort det, avatarer som ser ut som tecknade figurer. Jag förstår inte riktigt varför man vill det, för att det ser ju oseriöst ut. Apple däremot använder ju din iPhone eller din då Vision Pro för att scanna av ditt ansikte i 3D. Och så får du då en avatar som ser faktiskt exakt ut som du. Och det är otroligt mycket snyggare. Och känns otroligt mycket rimligare. Om du ska ha nu VR-möten med andra människor så vill man ju faktiskt se hur personen ser ut. Och inte liksom en karikatyr av den eller en tecknad figur.
Vi får se hur det spelar ut sig. Jag har verkligen ingen skin in the game här. Eller egentligen någon syn vem som kommer vinna VR-AR-racet om det är någon. Däremot, som sagt, Apple brukar vara väldigt duktiga på att pumpa ut bra produkter.
Ja.
Däremot, det här är ju första originella produkten som Tim Cook pumpar ut. Så att, det ska man ju också tänka på. Det är första. Ja, det är väl kanske... Jag vet inte om AirPods räknas som en originell produkt som man bara drog bort sladdarna från hörlurarna.
bara. Slutligen tänkte jag ta en sista grej här bara. Och det är ju för att det är lite breaking news. Vi spelar in det här onsdag den 7 juni. Det släpps ju dock torsdag den 8. Och då har vi nog sett reaktionen på det här breaking news. Och det är ju klockan 7 här tror jag i morse kom det information om att SEC, alltså amerikanska finansinspektionen, nu stämmer Coinbase, den här kryptobörsen.
Det kommer väl ut igår till och med.
Ja, det kanske kommer ut igår, för att Coinbase är ner 12%, så det känns ju som rimligt. Men om någon annan ligger telegrammet klockan 7 i morse. Men jag tittar nu på nyheten, ser att det faktiskt är från igår kväll. Så SEC säger egentligen... lite förenklad översättning här, eller parafrasering, så säger de att man kan helt enkelt inte ignorera reglerna bara för att du inte gillar dem, eller för att du skulle föredra andra regler. Reglerna är där de är, och konsekvenserna för privata investerare är för stora för att vi ska ignorera det här. Så att de helt enkelt går ut nu och stämmer Coinbase och menar att Coinbase, i och med att de har liksom registrerat på ett annat ställe än USA och att de inte följer riktigt reglerna för värdepappershandel och så vidare, så stämmer man helt enkelt. Och jag har faktiskt ingen aning om hysteriken ser ut i sådana här fall, hur ofta SEC vinner och så vidare. Men spontant känns det som att SEC har nog på fötterna. De drar väl sig för att stämma ett bolag.
Det är inte bara Coinbase de går efter, de går efter till exempel Binance också.
Mm.
Så att om du har dina krypto på en kryptobörs, på en exchange, ryck dem direkt. Om du inte har lärt dig någonting på FTX-skandalen och liknande, så är det alltid att om du äger krypto ska du sitta med din egna plånbok, inte på en exchange.
Nej, och jag noterade också, när jag skulle ta ut pengar från en kryptobörs här nyligen, så var det också så att min bank vägrade ta emot pengarna. Så att jag fick gå via en annan bank. Så det kan också vara intressant att tänka på. Många har ju blockerat insättningar till kryptobörser, som vad jag har hört. Men nu såg jag också då ett praktiskt exempel på att de verkade blockera ett uttag också. Men anledningen till att jag nämner just Coinbase i det här fallet är ju för att Coinbase är börsnoterad ändå på Nasdaq, är det väl. Och dessutom så såg jag i samband med det här nu att Cathie Wood och ARK Invest, de har ju köpt aktier för drygt 200 miljoner i just Coinbase efter den här stämningsansökan kom in. Så de satsar ju på att det här kommer inte gå igenom. De tar ett ganska stort bett på att de tror att Coinbase kommer klara det här, gissar jag på.
Ja, vi får se. Jag har som sagt ingen aning hur utfallet blir. Jag är dock inte alls förvånad att SEC går efter dem. Det var väl liksom lite av det som var på tapeten, varför man tyckte det var jäkligt skumt att Coinbase var upp 90% på året för några månader sedan.
Och med det hoppar vi in på dagens huvudämne, eller dagens huvudcase. Och jag vet att du ibland vill prata lite balansräkningar.
Ja, det här är det började med att jag började kolla balansräkningar. Eller så här, många lägger väldigt mycket fokus på resultaträkningar. De skiter lite i balansräkningar och kassaflödet och noterna i en årsrapport. Men de är såklart väldigt viktiga också för att förstå bolaget. Rent allmänt så tycker jag att många lägger allt för mycket tid på att sitta och skruva på sin värdering som är baserad på vinsten och eventuellt någon marginal. Lägger väldigt lite tid på att försöka förstå hur den här vinsten kommer till och hur bolaget bakom fungerar. Så jag blev lite sugen på att prata balansräkning efter jag skummade igenom en av rapporterna för ett av bolagen vi pratade om förra veckan. Och jag tänkte liksom relaterade det till det bolaget och sen till ett annat bolag. inom en annan sektor, det är ju New Wave.
Och det är jättespännande. Jag skulle säga balansräkning är min stora svaga punkt också. Jag tycker att det är helt enkelt är väldigt tråkigt med balansräkningen. Så min lösning har ju oftast varit att jag försöker välja bolag som har enkla balansräkningar där det inte är så viktigt, så att säga. Till exempel undvika banker och fastighetsbolag.
Exakt, men det finns oftast mycket som gömmer sig i balansräkningen som ger ett litet hum om liksom vad som händer i resultaträkningen. Så kolla liksom bolaget vi pratade om förra veckan, växte omsättningen cirka 300% year on year. Såklart väldigt imponerande. Management menar att man har en ny säljare, den här säljaren är väldigt bra. Det är inga problem med det. Men om man ser det här i samband med att det till exempel bryter mot en tidigare trend i tillväxten, kanske är strax innan notering, då kan det vara värt att undersöka om man kan komma fram till om det här är en hållbar tillväxt. Och det är inte alltid jättelätt att se det här bara om man skummar resultaträkningen, men det kan liksom komma fram om du sitter och kollar balansräkningen och kassaflödesanalysen och noterna, så kan man börja pussla ihop det här. Och just nu tänkte jag fokusera på balansräkningen. Vi har inte hur mycket tid i världen som helst. Och för att det var just i balansräkningen som man hittar en väldigt intressant rad här för det här bolaget. För det är framförallt en rad som sticker ut, och det är kundfordringar. Fordringar har ökat cirka 17 gånger year on year. Och det här är ju väldigt mycket mer jämfört med ökningen av intäkter. Och här gäller det ju såklart att försöka tänka ut ett scenario till varför det här skulle kunna hända. Och förstå om det här är bra eller dåligt för dig som ägare. Det är liksom, när du analyserar ett bolag, du vill inte bara sitta och kolla på siffrorna och försöka gissa dig till någon ny siffra. Du vill ju förstå varför siffrorna är som de är. Du vill förstå liksom vad som faktiskt händer i bolaget. Så vad är en fordring? Ja, det är ju pengar som en kund är skyldig dig för utfört arbete. Så varför kan fordringarna ökat så mycket på kort tid?
Och bara en snabb liten detalj där, för en del tror jag att det är känner inte till riktigt det där begreppet. Om man tänker, vi kan ta två exempel. Om H&M till exempel säljer en produkt, då går ju du in i en affär, du köper faktiska tröjan till exempel, betalar med den ett kort, med kort i kassan. Då får ju H&M in pengar direkt på sitt konto, så att säga. Då blir det ju ingen kundfordran, utan du har sålt en produkt, du får pengar in. Och så tror jag de flesta som inte har någon koll på kanske ekonomi, alltså bokföring och så vidare, eller har drivit företag, tänker nog att det är så det funkar för alla företag. Men majoriteten av verksamhet går ju ändå på fakturor, det vill säga du beställer till exempel, som en hantverkare, du beställer att någon ska komma hem och slipa ditt golv. De kommer dit, slipar golvet, skickar en faktura med 30 dagars betalningsvillkor på till exempel. Och under de 30 dagarna, eller fram tills att du faktiskt har fått betalt på den här fakturan, så kommer den här hantverkaren att bokföra det här som en kundfordran. Det vill säga, jag har en fordran mot den här kunden. De har en skuld till mig helt enkelt, som jag ska få tillbaka. Så är vi övertydliga med vad kundfordran är för någonting egentligen.
Exakt.
Så det är helt enkelt arbete man har utfört men väntar på att få betalt för.
Exakt, för att du redovisar ju liksom en försäljning när den händer, men det betyder inte nödvändigtvis att kunden faktiskt har betalat samtidigt. Och då är det ju viktigt att liksom, om man ser att det här kanske sticker ut lite, så kan det vara viktigt att kolla på varför det har ökat så mycket på kort tid. Och det kan såklart finnas flera skäl. Ett rimligt skäl som jag anser kan vara rimligt är till exempel att man erbjudit längre betalningsvillkor för att locka in fler kunder. Och då kan man ställa sig frågan liksom, följande här. Liksom, kan det här vara ett problem? Varför kan det här vara ett problem? Ja, vinsten som rapporteras kommer ju såklart vara högre än de faktiska pengarna som kommer in till företaget. Samtidigt som företaget måste betala sina egna leverantörer, du löper alltså eventuellt en risk för likviditetsbrist.
Och det där jobbar ju stora företag väldigt mycket med. Är du underleverantör till Volvo, så har du antagligen typ 90 dagar på dina fakturor innan du får betalt. Medan Volvo själva gärna vill ha betalt inom några dagar. Och det är ju ett sätt att balansera den här likviditeten. De har ju alltid då överlikviditet.
Exakt. Och kikar man då på rörelsekapitalet som är i balansräkningen. Det är alltså omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Ett kapital som företag behöver att finansiera den löpande verksamheten. Jag kollar gärna på något som heter net tangible assets. Det är liksom det är ungefär som rörelsekapitalet, men det är ett estimat för hur mycket av ägaren, alltså dina pengar, som behövs för att driva företaget. Det får du genom, det är i stort sett samma formel. Det är att ta lager, kundfordringar och anläggningstillgångar, och så drar du av leverantörsskulder och upplupna utgifter. Och då kan du ju se här om Leverantörsskulder och upplupna utgifter är lägre än lager, kundfordringar och anläggningstillgångar. Alltså, de här skulderna är då lägre än tillgångarna. Så är det hög risk att man kommer behöva lösa finansiering inom kort tid. Varför då? Jo, för det innebär att man betalar ut pengar snabbare till exempel leverantör och i löner än vad man får in pengar från kunder. Och det kan såklart resultera i rätt stora problem. Kollar man, som du säger, på de bästa bolagen i världen, du sa Volvo, men kollar du till exempel på Apple, det tycker jag är typ det bästa exemplet här. En väldigt stor grej, men väldigt underskattad grej för Apple och varför de har kunnat dominera så mycket, är hur de över tid optimerat sitt rörelsekapital så att de kan ta väldigt lång tid på sig att betala leverantörer men väldigt snabbt få betalning från kund. Över tid så har Apple minskat mängden lager till 3 dagar från 60 dagar. Då knyter de ju upp väldigt lite pengar i just lager. De tar betalning från kund på i snitt 20 dagar från i snitt 60 dagar. Och de betalar leverantörer nu på 120 dagar från 40 dagar. Det här gör ju att Apple de facto har ett löpande och i stort sett räntefritt lån från deras leverantörer som de kan sitta och investera i vad de vill för att fortsätta växa. Så Apple har alltså finansierat sig själva via sina leverantörer snarare än hitta extern finansiering. Och det här är ju såklart väldigt bra för oss aktieägare. För det är ju väldigt bra, det är ju bara väldigt bra företag som kan generera ett högre fritt kassaflöde än vinst, och sämre företag gör ju såklart tvärtom. Tänk om du är motsatt sitt från Apple, istället för att kunna vänta på att skicka de där pengarna till leverantören som du fått in från kund och kunna lägga det på andra investeringar, så måste du göra tvärtom. Du måste hitta cash någonstans för att kunna betala leverantörer, löner och så vidare innan kundens pengar faktiskt dimper ner på bankkontot. Och många säkert hört talas om high quality earnings. Det är alltså när en stor del av vinsten faktiskt blir till cash. För det är det du vill ha som aktieägare. Du vill antingen få cash utdelat till dig eller tillbaka köp av aktier och så vidare. Eller så vill du att bolag ska kunna investera det här till en hög ROI. Och motsatsen till det här är såklart low quality earnings. Det är alltså när bolag kan tjäna mycket i vinst, men kassaflödet knyts ju upp i lager och fordringar och så vidare. Och alltid när lagerfordringar växer snabbare än omsättningen bör man som ägare undersöka och se om det här är temporärt eller om det kommer vara en permanent grej. För det kommer påverka din avkastning avsevärt. Och jag tycker det är rätt intressant här, om du tar det här net tangible assets jag pratar om, tar EBIT genom net tangible assets, då får du ju en ROI på ditt kapital. Och så kan du jämföra med vad du skulle få i till exempel mellan olika bolag. Du kan jämföra med det, avkastningen på börsen och så vidare. Det här är ju rätt grovt, så att det är ju inte exakt liksom, det är bara ett estimat. Men liksom så här, är det på 20-30% är det rätt bra jämfört med börsen som kan leverera kanske 10% om året. Är det runt 10-15% kanske det inte är lika bra. Så jag tror att det är sådana saker man ska vilja kika på balansräkningen för att hålla koll på, är bolaget i en bra sits? Det är inte bara att kolla på, har de jättemycket skulder och kan de betala liksom räntan på de här skulderna? Det kan såklart bli ett problem om de är överleverade. Men oftast det som bolag brukar få problem med är att de har kortsiktiga likviditetsbrister. Jag tror att det är nästintill alla bolag som, om de till exempel går i konkurs, är det för att de har kortsiktig likviditetsbrist. Som eventuellt skulle kunna lösa sig om de bara hade fått in lite pengar kortsiktigt, så hade företaget kunnat överleva. Så det är en anledning varför man vill kika mycket på balansräkningen och hålla koll på den. Med det sagt så hoppar vi in i dagens case, där det faktiskt är en av de stora grejerna har varit balansräkningen, och marknaden har ju inte riktigt gillat vad de har gjort med den. Och det är New Wave. Det är på tapeten igen, som jag sa i introsnacket, var väldigt populärt förra året, men haft det lite motigt senaste tiden, var uppe på 250 tidigare i år, nu på 190, bottnade på 170. Så det är ändå en bra bit billigare än vad det var tidigare. Och bolaget, förenklat här, men de köper och utvecklar diverse brands/märken inom segmenten corporate, alltså till företag, sports, alltså inom sport, och sen gifts and home furniture. Och det förstår ni säkert vad det är. Märken är till exempel Click, det är Craft, det är Costa Boda. Det är många mindre märken som man som svensk ändå har koll på, tycker jag. Vilket är såklart bättre än många av de här bolagen där man kanske inte har koll på riktigt märkena och liksom hur de står sig mot kund.
Framförallt får man säga att Craft måste ju vara det absolut kändaste som gör sportkläder. Och
utan tvekan.
Framförallt gör de ju profilkläder också, New Wave. Och det som är intressant med Craft, som man kan säga, eller Kraft eller vad vi nu ska kalla det, är ju dels att de har ju breddat det erbjudandet nyligen, gått ut mot skor bland annat, som ju enligt ryktet säljer som smör, i det vi har hört, att de går väldigt bra. Och sen är det rätt intressant faktiskt, man får tänka på hur det påverkar när man som... De har ju mer eller mindre känns som monopol på liksom ungdomsidrott. När man håller på med idrottslag som ung, så är det ju liksom kraftkläder, eller profilkläderna kommer från New Wave oftast till ett fotbollslag. Och de har ju lanserat också nu en produkt så att de säljer liksom ett helt paket. Att har du ett lag, då köper du hela, all merch egentligen från New Wave. Där du då skräddarsyr liksom att jag vill ha de här färgerna, och så får du allting i ett stort paket i princip. Och det gör ju också då att man någonstans liksom valsas in i att Kraft eller Craft är ett bra märke. Jag har aldrig reflekterat egentligen över om det är bra kvalitet på Craft. Jag bara känner att det är ett tryggt märke liksom. Det kan jag alltid tänka mig att köpa kläder från.
Ja, det går in i en av de där liksom sport- och fritidsbrandsen som man antar är liksom av hög kvalitet, som du säger.
Ja, för man har ju växt upp med de kläderna. Jag har alltid haft Craft-kläder.
Ja, exakt. Liksom man köper upp bolag, rullar in det i sin verksamhet. Synergierna här kommer att man slår ihop overhead som inköp, marknadsföring, lager, distribution. Väldigt rimligt. Man satsar på en decentraliserad organisation och man vill kunna över tid växa marknadsandelar, vilket man gör. USA och Sverige står för cirka 50% av omsättningen, och framförallt står ingen enskild kund för mer än 10% av omsättningen, vilket jag tycker är positivt.
Och där kan man nämna att just USA är den nya stora tillväxtarenan som är väldigt intressant. Som de säger att det funkar, verkar gå väldigt bra, växa på väldigt bra i USA. Och där finns det en väldigt, väldigt stor marknad förstås att växa på.
Verkligen. Och 2022 var bästa året någonsin för företag i försäljning av vinst. Q1-23 som... Det är ett kvartal, alltså första kvartalet brukar vara det svagaste, men det fortsatte extremt starkt. 2022 växte man omsättning med 30%, i Q1-23 med 20%. Och det stora här är att man ser liksom senaste åren sett en kraftig expansion i vinstmarginalen, som nu ligger på cirka 13% och stigande. Och enligt bolaget själva är det här hållbart, och framförallt finns det mycket tillväxt kvar att hämta, både organiskt men också via nya förvärv.
Och det var väl det här lite som, ja men dels pratar vi om balansräkningen som vi ska komma in på, att det där har storyn lite i marknaden varit att det inte är bra, att de binder mycket, mycket material eller kapital. Men den andra storyn som jag har sett mycket, det är just det här att de ligger ju betydligt högre i sina marginaler just nu än vad man har haft historiskt. Man liksom ligger långt över de marginalmål man haft, och många har ju som sagt frågasatt om det här verkligen är hållbart, och pratat om att det här är någon, liksom någon effekt av någonting, den kommer att övergå. Men Torsten Jansson har varit ute väldigt mycket och pratat om att faktiskt att det är inte ohållbart här, utan det här är den nya nivån vi kommer ligga på, vilket ju är väldigt intressant. Och det känns som att tittar man på kursen, så tvivlar ju fortfarande marknaden på att det han tror på att det stämmer, det Torsten säger. Men historiskt känner jag lite att vi har pratat om att det här med att man ska lita på Lars, lita på Lasse, är det många som har gjort i Embracer. När det gäller New Wave så känner jag dock ganska trygg att man kan faktiskt lita på Torsten, man säger. För övrigt bara en liten sidogrej, att jag såg honom också på flygplatsen i Arlanda när vi landade från, eller jag landade från Chicago, när vi var i Omaha. Så såg han på flygplatsen, bara lite kändis. Det är inte så ofta man gör börskändis-spotting.
Oj, det är galet. Jag tror inte du sa det tidigare.
Nej, jag tror att jag kanske skickade en bild i våran chatt. Och, för han satt ju och väntade på samma bagageband. Så han har uppenbarligen varit i Chicago och gjort någonting.
Ja, som du säger, man ska inte såklart inte lita på management helt. Men de har ändå hållit i den här tillväxten och marginalexpansionen i några år nu. De har ett tillväxtmål på 10-20% framöver, varav 5-10% organiskt. Och så satsar man ju på 15% i rörelsemarginal. Och det får man ju helt klart tycka är bra för den här typen av bolag. Och nu hoppar vi in på balansräkningen, för det är det här avsnittet handlar om. Vi har dragit rätt mycket om det redan, så jag ska hålla det här lite kortare. Men senaste året framförallt så har man ju kraftigt byggt upp sitt lager. Och det här kan ju såklart ses som en risk eftersom man knyter upp kapital. Och det är väl många analytiker och marknaden i liksom helhet som har sett det här som en risk också.
Ja, för att det har ju varit det så har det sett ut. Om man tittar på till exempel H&M så jobbar ju de precis tvärtom med att man vill försöka minimera hela tiden sitt lager. De vill ju ha en snabb omsättning av tillgångar. Det vill säga, så fort de har tillverkat en tröja så vill de ju så fort som möjligt få ut den till kund. Eftersom det är modeprodukter. Det intressanta med... Och därför har man ju tyckt också New Wave, när laget har svällt hela tiden, så har man ju tyckt att det känns väldigt osäkert och läskigt. I och med att man vill ju, som sagt, enligt traditionella, liksom, traditionell ekonomi inte ha ett lager. För det finns ju risk att man inte kan sälja det lagret, att det bara byggs upp på hög och så går det inte att få det sålt helt enkelt. Och då är det ju inte längre en tillgång, då borde det skrivas ner. Men Torsten menar ju på att det är tvärtom, eftersom de jobbar med profilprodukter, det vill säga fotbollslag till exempel som beställer tröjor och så vidare. Så det är tvärtom, ett lager är en stor tillgång, det går inte ut ur mode de här produkterna. Och det är snarare en tillgång, som sagt, nu när vi har haft de här supply chain-problemen också, att ja, de enda som typ har kunnat leverera är New Wave, för de har så stort lager. Och de vet vilken typ av produkter de ska sitta på för att det ska bli liksom en bra affär. Eller för att kunderna ska vilja ha kläderna.
Ja.
Så att, han har ju med att det har varit en stor tillgång, och det har ju visat sig att det har varit det också.
Ja, exakt. Framförallt säger de att det är... många företag bygger ju lager lite spekulativt, det gör väl New Wave också. Men Torsten säger ju också att det här är för att man... är väldigt säker på sin framtida efterfråga, och man bygger upp lagret just för att kunna möta den framtida efterfrågan. Och som du säger, corporate-segmentet framförallt, det krävs ju hög kapitalbindning, eftersom om inte storlekar eller färger som kunden vill ha finns, ja, då kommer de gå till någon, liksom, någon annan vart. Och sen har ju New Wave som konkurrensfördel här att de vill till 98% kunna leverera inom 24 timmar. Och den här snabba leveransen ser vi att det är väldigt många som vill ha nu för tiden. Så det är liksom, det finns ju faktiskt en anledning varför de binder upp kapital. Och som du säger, det är ju faktiskt låg inventarierisk här på de här produkterna, eftersom det är ju mest basplagg, de dateras inte. Du kommer ju kunna sälja dem nu, eller om ett år, eller om två år, om det är så. Samma sak med segmentet Gifts and Home. Där har du liksom Costa Boda och liksom lite blåst glas och såna fina saker för hemmet. Också låg inventarierisk, trots att här är
måste ju dock vara en jätteliten del av New Waves faktiska business.
Ja, ja, det är
väldigt... väl lite spekulation att han snarare gick in och försöker rädda Costa Boda så det ska finnas kvar.
Ja, ja, men alltså, jag tänkte bara säga liksom så här, det är en liten del av businessen, men även fast 75% är riktad mot retail här, så deras produkter här har ju också väldigt lång produktcykel, så de dateras ju inte heller. Så där har du också råd att ha lager. Och då är det ju bara sportsegmentet kvar. Och här har du liksom, det är ju högst inventarierisk här. 70% av sport, om jag inte missminner mig, går via retailkanalen. Och där, via retail, så kommer det vara högre modegrad och saker kommer dateras. Men cirka 60% av det här, av den försäljningen, är faktiskt pre-order. Så det gör ju också att man minskar risken på lagret. Så förutom en mindre del av segmentet sport, så är det också relativt låg inventarierisk här. Så även om det överlag kan ses som negativt att knyta upp kapitalet, eftersom du som ägare inte direkt får de här kassaflöden, så finns det såklart undantag. Måste ju tänka på varför man knyter upp det. Finns det någon fördel för dig, eller är det mer en nackdel? I det här fallet så gör man det för att kunna liksom sporra tillväxt, eller vad man tror ska sporra tillväxt. Och då är det väl snarare positivt för dig som aktieägare att i korta loppet kanske få mindre kassaflöde direkt, och det här knyts upp så länge bolaget kan överleva och så vidare, till och med cash för det, för att i framtiden liksom ha mer kunder att kunna sälja till. Man kan också faktiskt nu inflationstider tänka på carry value versus market value. Och det är i stort sett att köper produkter nu så är de antagligen billigare än du köper dem om ett år. Och vi fortsätter se den här höga inflationen i många länder. Så det är ju lite av en hedge också, lite av en trade som man kan också se som en viss fördel.
Ja, men, och det var det jag menar också. Det har ju dessutom stärkt, som jag sa, det här med supply chain-problem och så där. De inte kunnat få tag på produkter och vissa kunder. Och så har New Wave sitter på ett jättelager. Det var ju Torsten ut och mycket att prata med media då, att vårt lager är en tillgång just nu i de här tiderna.
Ja, så New Wave handlas till just nu till cirka PE 30. Vilket liksom, det känns lågt givet liksom tillväxten och lönsamheten man ser. Det är väl snarare...
Var det 30?
Så är 30. P10.
Ja, ja jag tänkte väl. Vi är så vana om att prata om P30-bolag, så du bara drog till med P30 på...
Ja, jag kanske sa P30. Ja, det handlas till P10, sorry. Ja.
Det är lite skillnad. Jag hoppade till här lite i stolen, vad pratar du om?
Oj, ja, jag vet inte vad som kom där, eller vad som hände där. Men ja, det känns ju såklart... väldigt lågt givet framtida tillväxt och lönsamhet. Det känns som marknaden prisar in att det ska falla tillbaka. Och liksom skulle du göra det, ja, då har du ju rätt bra margin of safety för att det handlas till en liksom då rimlig multipel. Ja, vad ligger på nu 190. Allt annat lika bör väl bolaget minst kunna handlas till 300 på ren multipel expansion.
Så man får P15 då ungefär istället.
Ja, P5. Det vore inte dyrt tycker jag för någonting som växer liksom 20-30% om året, expandera marginalen, kommer fortsätta. 20-30% kommer inte växa långsiktigt, det vill säga 20% långsiktigt i best case. Du har kvar utrymme för liksom fler uppköp, vilket kommer liksom ytterligare kunna öka tillväxten. De är väldigt säkra på att kunna ha en fortsatt hög marginal. Ja, alltså, jag tycker det ser billigt ut. Ja, som sagt, P15 skulle inte vara jättedyrt för det här bolaget heller. Det är väl mer... Men nu ser det jättebilligt ut jämfört med vad du kanske vad du får.
Ja, jag delar den analysen helt. I min värld är det också bolaget borde vara värt P15 i alla fall någonting.
Ja, liksom P14, 15, 16 någonstans är ju väldigt, väldigt rimligt.
Och disclaimer här också. Det var ju lustigt, det brukar vara jag som tar upp bolag jag äger. Men i det här fallet har du tagit upp ett bolag som jag faktiskt har lite aktier i. Så att jag äger aktier i New Wave.
Trevligt. Jag äger faktiskt inga aktier här. Jag har varit lite på en jag hade analyserat några retailbolag senaste veckorna och då kom New Wave in där, men som sagt, jag tycker det ser väldigt intressant ut.
Ja, jag får swisha dig sen som tack för att du lyfter upp dig i podden. Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var redan vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och eucaps@marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.